Hej och välkommen till företaget Språkkonsulternas poddradio. Språkpodden som utvecklar och fördjupar och tar upp tankar och frågor om språk på ett enkelt sätt. Här fokuserar vi på hur språket funkar i praktiken. Välkommen! Idag är det dags för tekniskt språk i Språkpodden. Jag har en gäst. Han heter Henrik Karlsson och han jobbar på ett företag som är 1000 gånger större än Språkkonsulterna, nämligen Scania. Mm. Välkommen Henrik.
Tackar.
Berätta, vad gör du där?
Jag jobbar som terminolog och språkvårdare.
Ja, du är språkkonsult.
Mm.
Hur jobbar Scania med språk? För det är ju ändå det som är ditt gebit.
Ja, precis. Ja, men alla våra produkter måste beskrivas och vi jobbar väldigt mycket med kvaliteten från början kan man säga, i den tekniska informationen.
Ja, kvaliteten på den tekniska...
Ja, precis. Språkkvaliteten, så att säga.
Ja, du är terminolog.
Mm.
Vad innebär det?
Det innebär att jag utreder och definierar begrepp. Alltså artiklar som ingår i en lastbil. Allt från backspegel till flak.
Jaha, okej. Okay. Är det en artikel? En backspegel?
En backspegel kan vara artikel.
Okay. Mm. Mm. Så vi har terminologin rätt här, tänkte jag.
Ja, precis. Det är viktigt.
Mm. Och sen så har du, som en del i ditt arbete, så är du också språkvårdare.
Mm.
Mm. Vet du vad? Jag tänkte att vi börjar med och kanske vad är tekniskt språk? Vi har gjort poddar om till exempel juridiskt språk förut. Mm. Så att det här är en språkgenre skulle man kunna säga, som jag inte vet så himla mycket om.
Nej.
Så att du får gärna berätta, vad är det som är speciellt med liksom tekniskt språk och tekniska texter som skiljer dem från andra typer av texter?
Till att börja med så en teknisk text har ju alltid en teknisk pryl knuten till sig så att säga.
Ja.
Det finns ju alltid en teknisk pryl eller en mjukvara eller något liknande som man beskriver antingen bara funktionen eller hur man ska använda den. Det vi kanske stöter på i vardagen är ju bruksanvisning till tvn. Det är teknisk information. Men på komplexa produkter kan det ju vara även text mellan ingenjörer att olika projekt ska kunna förstå varandra.
Mm.
Och därför så allting som dokumenteras i funktion och i hänsyn till reparation och service och sånt där också.
Mm. Tänker på den här manualen till tvn då. Den är ju beskrivande till viss del, bara talar om att tvn har en skärm och en framsida och en baksida och lite sådär. Och sen så handlar det ju ganska mycket om vad jag ska göra för att till exempel få igång tvn.
Aha, precis.
Det, ja.
Och det är väl kanske det som är där det skiljer sig mest från många typer av texter, att det är väldigt användarfokuserat.
Mm.
Det finns, den här beskrivande delen är ju ganska lite utblommad ofta i tekniska texter, utan det är fokus på funktion och användande. Så att det är ganska ofta punktform, korta formuleringar.
Mm.
Ofta samverkar det med någon form av bild eller...
Något schema eller så.
Ja, precis.
Att, ja, just det, så att det är inte så... Du sa att det var inte så utblommat. Nej, men det kan vara upplevas som lite tråkigt kanske, till och med.
Det är ingenting man läser för nöjes skull. Jag ska inte dra alla över en kam. Men
nej,
det är
ingenting, nej. Det finns säkert en
Det står inte på topplistan på biblioteket i alla fall.
Nej, jag tror faktiskt också att det är ganska få människor som läser tekniska texter från perm till perm så att man liksom läser hela manualen från början till slut om man har köpt en ny bil till exempel.
Ja, men precis.
Någonting som är slående i de här manualerna som vi nämnde nu, det är ju att de ofta känns väldigt översatta.
Ja, jo precis. Det är ju verkligen känns maskinöversatta.
Ja, typ. Och då kan det faktiskt vara värt. Ibland så läser man ju manualer bara för att de är roliga.
Ja, precis.
Fast på fel sätt, liksom. Mm.
Men det är intressant att du nämner det, för att just där har ju Scania varit väldigt mån om att, att det ska vara hög kvalitet på översättningar.
Ja.
Jag tror att många, i alla fall vissa tekniska texter skrivs på engelska.
Ja.
Kanske av personer som inte har engelska som första språk.
Ja, så är det säkert.
Mm. Och sen kanske de läses av någon på engelska. Fast den som läser har inte heller engelska som första språk.
Mm.
Så att vi har ett språk som varken skribenten eller mottagaren använder. Eller som de inte har som första språk. Men som ska kommunicera komplicerade saker.
Ja.
Men på Scania så är alla texter skrivs på svenska.
Ja.
För att all forskning och utveckling, alla ingenjörer finns i Södertälje, i Sverige.
Så de skrivs på södertäljska?
Södertäljska, mycket sånt. Tälje.
Ja, så tälje. Ja.
Så, och sen översätter vi till engelska och till 24 språk till.
25 språk, 26 språk blir det då, eller?
Ja, precis. Och det är lite olika beroende på vilken typ av text. Men kärntexterna, typ förarhandboken, den här som ligger i handskfacket, och verkstadsinformation, alltså service- och reparationsinformation. Mm. Det kommer nya språk hela tiden, men 25 språk kan vi säga.
Ja, det är ju helt otroligt.
Mm.
Och det måste du hålla på att tänka på jobbet.
Ja, mer eller mindre. Det finns ju de som är översättningsansvariga och sådär, som tänker mer på det än vad jag gör.
Ja.
Men jag behöver ju tänka på att de termer vi tar fram går att översätta på ett sätt så att det inte blandas samman med andra termer på ett annat språk.
Ja, just det.
Men ett vardagsnär exempel är att farmor och farfar och mormor och morfar heter granddaddy and grandmother på engelska.
Ja.
Där har vi där kan vi inte vara lika precisa på engelska, men i teknisk information så behöver vi vara precisa. Och då kanske vi till och med måste hitta på engelska termer som är mer precisa.
Ja, det är verkligen komplext, hör jag.
Ja,
på ett sätt som jag kanske inte hade riktigt förstått. Och din roll i det här är vadå?
Ja, precis. Som sagt, jag är ju terminolog och språkvårdare. Och man kan säga att de två rollerna är i varsin ände av hur en text kommer till.
Mm-hmm.
Mm. För när vi har en ingenjör som skapar en ny sak, typ en backspegel.
Ja.
Kanske behöver en ny typ av backspegel för att kunna se bättre neråt ett hörn någonstans. Så då uppfinner ingenjören en sån.
Ja.
Då vill den att ha en bra benämning på den.
Just det.
Om vi ska ta en backspegel som finns, så finns det något som heter närsiktsspegel, tror jag den heter.
Ja.
Som sitter uppe på ovanför rutan så att man kan se rakt ner. En lastbil är ju platt där fram, ja, till skillnad från en vanlig bil.
Ja.
Och man vill gärna kunna se, det är några meter ner till marken, så man vill kunna se att det inte springer några barn precis framför lastbilen. Så där har vi en närsiktsspegel.
Ja.
Och det är viktigt att den heter just närsiktsspegel, så att man inte blandar ihop
just
den.
Du, vad heter den på polska då?
Närsiktsspegelski. Mm. Ja, men så då ber ingenjören oss att komma på en bra benämning. De kanske ofta har ett bra förslag. Och sen så definierar vi den på något sätt.
Ja.
Spegel som ser nära, rakt fram, typ.
Mm.
Sen bygger vi ihop lastbilen och allting. Och sen ska vi beskriva det här. Och det är där teknikinformatören kom in i bilden. Ja. Den som skriver de tekniska texterna. De jobbar med en metodingenjör, som en annan typ av ingenjör.
Aha. Vad var den första? Var en konstruktionsingenjör?
Ja, det kan man säga. Ja. Ja. Eller utvecklingsingenjör. Någonting. Ja.
Ja.
Men metodingenjören, den jobbar för att hitta metoder att reparera lastbilen, så behöver den plocka isär lastbilen och sätta ihop den på ett bra sätt.
Jag tror du skulle säga ett nytt sätt.
På ett nytt sätt? Ja, ja. Nej, men på ett sätt som går att göra. Liksom.
Ja.
Man kan säga att den är lite som en femåring. Den plockar isär saker och sätter ihop den på bästa, ja, kanske inte bästa möjliga sätt. Men den i alla fall. Och då finns teknikinformatören med och beskriver det här. Vad gör den? Nu plockar den ner backspegeln. Först lossar den skruv 1, sen skruv 2. Lyfter ner spegeln. Och metodiskt följer den liksom.
Och dokumenterar.
Kanske fotar lite. fotorna ritas sen av en teknisk illustratör.
Aha,
så att vi har snygga schematiska bilder.
Mm.
Och sen så blir det här då en reparationsbeskrivning av hur man byter ut backspegeln.
Mm-hmm.
Och det är där jag kommer in som språkvårdare.
Okay.
Och ser till att skribenten beskriver det här på ett sätt som följer våra standarder och som är begripligt för användaren och översättningsvänligt.
Just det, översättningsvänligt.
Mm.
Du pratar om mormor och farmor som inte är preciserat i till exempel engelskan. Hur vet du att den här backspegeln får ett namn som faktiskt funkar på de andra 24 språken? Säg att det finns ett språk och en kultur där man inte har ett ord för vänster.
Ja, just det.
Liksom, eller rakt ner, eller någonting sånt. Hur... Hur går det till?
Ja, precis. Alltså, det vi kan göra för att styra det så mycket som möjligt, det gör vi som terminologer. Och det är att vi definierar backspegeln. Vi säger spegel som är till för att se framför lastbilen, säger vi. Och så har vi den definitionen även på engelska. Och den som översätter den här termen närsiktsbackspegel till de här olika 24 språken, den utgår från definitionen och inte från...
Inte från ordet,
inte från termen.
Aha.
Och det gör ju att då får den förhoppningsvis en mental bild som stämmer överens med hens varseblivning. Så, och kan beskriva det på ett sätt. Och det kan ju vara så att i något språk så finns det ingen anledning att, att precisera. Mm. Eller det kanske finns anledning, men det kanske inte finns möjlighet. Mm. Så det kanske heter backspegel. Eller spegel på alla olika typer av positioner. Mm. För att det blir absurt att precisera mer.
Mm.
Vi styr ju det genom att ha bra definitioner så att de förstår vad det är de översätter. Och genom att ha översättare som vi litar på.
Ja,
alltså underleverantörer är det ju.
Ja.
Liksom.
Ja, för det är lätt att tänka sig att en terminolog hittar på själva termen.
Mm.
Men det viktiga med en term är definitionen av termen.
Absolut.
Ja. Mm. Spännande.
Mm.
Egentligen så är ju en backspegel som ser framför bilen också helt jätteknäppt.
Ja, precis. Men just det, den heter ju faktiskt närsiktsspegel.
Ja, den heter
finns
inte
inget
backspegel.
Back i den.
Nej.
Så att, just det. Det är jag som glider lite.
Ja, men det är för att sådana som jag ska begripa vad du pratar om.
Precis,
för en backspegel vet jag liksom ungefär hur den ser ut. Det känns så här när du beskriver det här arbetet som att det är... bygger väldigt mycket på samarbete mellan olika personer och funktioner. Det är flera olika ingenjörer inblandade med sin tekniska expertis då. Och sen har vi olika dokumenterande roller.
Mm.
Där ju språkvårdaren är en roll och terminologen är en roll. Och sen har vi skribenter däremellan då, då. Skulle man kunna sammanfatta det här lite så som att det bygger väldigt mycket på samarbete mellan olika expertiser?
Jo, ja, verkligen.
Mm.
Ingen kan väl stå helt själv liksom.
Någonting som jag tänker på när det gäller just att beskriva liksom, ja, men stora, farliga fordon som ju faktiskt lastbilar och bussar är.
Mm.
Det är ju säkerhetsaspekten.
Absolut.
Alltså, om det blir fel så kan det ju börja handla om liv och död. Liksom.
Ja.
Om man sätter backspegeln upp och ner.
Eller ja, precis.
Nej, men, det finns ju verkligen andra tekniska...
Absolut. Jo, det är jätteviktigt både när vi tar fram termer. För det kan ju vara information som dyker upp i den här lilla displayen framför ratten. Obs, det är fel på bromsarna. Eller det kan ju dyka upp sån information, precis som på en personbil.
Ja.
Och den är ju...
Den
är ofta väl... Ja, det finns ju... Alltså, vi är ju med där också. Det är ju teknikinformation det också.
Ja, just det.
Och det är någon som måste skriva det. Och där är ju... Precis som du säger, väldigt mycket säkerhet. Det är det faktiska man är ute och kör på vägen med 60 ton. Liksom. Och det är ofta ganska begränsat. Man kan inte spotta ut en A4 där, utan det är en liten display.
Mm.
Så där är det viktigt att vara väldigt... dels att det är korrekt såklart, men också att man är rakt på sak.
Mm. Att det är tydligt.
Kort och koncist.
Liksom.
Tydligt.
Ja. Jag tänkte på din språkvårdande roll mera då, som ju ligger närmare det jag faktiskt fattar.
Mm.
Vad kan du vad kan du göra där som språkvårdare? I andra verksamheter där jag har varit inne så handlar det ju till exempel, kan det handla om att ta fram språkliga riktlinjer? Mm. Så här ska vi uttrycka oss och så. Har ni språkliga riktlinjer på Scania?
Mm, det har vi ju. På lite olika sätt. Vi har beskrivningsstandarder. Det är ju ingenjörsverksamhet så det är ju väldigt mycket standarder.
Just det.
Och det är olika, det kan ju vara mallar, alltså mer hur texten ska se ut kanske, men också hur man beskriver olika moment och sådär.
Hur man
skruva loss skruven istället för demontera till exempel. Att man har, det är nästan termgrejer, men även liksom att det finns standard för hur man beskriver olika.
Ja. Något som är jättestort, eller vad man ska säga i vanlig språkvård, är ju det här med aktivt språk till exempel. Mm. Och det tänker jag att det blir också en säkerhetsgrej. Om det inte framgår tydligt vad man faktiskt måste göra rent manuellt och vad som sker automatiskt. För det är ju jättemycket automatiska processer i det ni beskriver liksom, med hur en motor fungerar. Det är inte så mycket man gör rent manuellt där, utan man trycker på en knapp och så går motorn igång.
Nej, men absolut. Och den typen av språkriktlinjer har vi också. Alltså, till exempel att undvika passiviseringar om det går. Eller att låta framgå tydligt vem som är objektet, subjektet.
Direkt,
vem som gör någonting. Ja, precis. Ja. Det är ju direkta uppmaningar.
Lyft på locket. Liksom.
Precis, ja.
Hur förhåller sig språkvården, det du gör inom språkvården, liksom till den här tekniska säkerheten? Och vad har ni för status? Mm. Kan ni komma in och slå näven i bordet? Sätta ner foten?
Ja, just det.
Domdera lite sådär. Säga att nu jäklar gör ni som vi säger.
Det kan vi ju göra. Nu är det ju alltid flyttat på så bra så att vi behöver inte göra det. Men absolut, och det finns ju, skribenterna har ju respekt för språkvården och terminologin. Men det vi gör i dagliga, alltså den dagliga språkkollen, alltså kontrollen av språket sker med ett program som man granskar texten på datorn liksom och får. Se att man använder rätt termer och lite vissa typer av konstruktioner. Ja. Man kan få beruta sig att undvik passiva verb.
Ja.
Sen får man såklart ta ställning till om det passar just då.
Mm.
Men sen som språkvårdare så är vi också med i skribentgrupper, diskuterar lite formuleringar.
Mm.
Vi är med i introduktionen av nya teknikinformatörer så att de får skolas in i hur man bör skriva.
Mm.
Men sen är det ju väldigt, det är 40 teknikinformatörer.
Oj.
Och väldigt mycket text. Så att vi kan inte vara med och peta precis överallt heller.
Nej, nej.
Så det hänger väldigt mycket på rutiner och standarder. Och
ja, just det. Ja, nej, för ni kan ju inte hålla på och kolla varenda liten formulering som ska komma upp i förarhytten på en buss. Jag tycker att det är jätteroligt att höra att i en sån teknisk miljö som det här ändå måste vara, så har liksom språkvården och begripligheten då, som jag förstår det, ändå en röst, så att säga.
Ja.
Det är fantastiskt. Grattis! Vilket härligt jobb du verkar ha, tycker jag.
Ja.
Hur länge har du jobbat på Scania nu?
Ett år,
så du är ju hyfsat färsk ändå, för att de har hållit på med det här minst 10 år, vet jag.
Ja, precis. Jag vet inte exakt hur länge vi har på med det här arbetssättet jag har på med, men i alla fall 10 år, definitivt.
Mm. När du började på Scania då hade du ju säkert någon typ av förväntan med dig. Så, oj, nu ska jag börja på ett företag där jag jobbar över 1000 personer och sådär. Var det någonting som överraskade dig? Var det någon fördom som fick, som kom på skam till exempel, eller någonting sånt? Har du några insikter som du har kommit fram till?
Precis, insikter. Jag
brukar köra det här med 1, 2, 3. Så, om du kan komma på 3 grejer som är intressant att säga om språkarbetet på Scania.
Nej, men det som du sa, att man värderar språkkvalitet och språkarbete så högt på en lastbilstillverkare, var ju väldigt häftigt.
Blev du förvånad över det?
Alltså, jag hade väl lite inblick, för det är ju andra språkkonsulter som har jobbat där också, så att jag har ju lite inblick i hur det är, men hade blivit förvånad om jag inte hade haft den inblicken, det tror jag.
Ja.
Och jag märker när vi träffar andra teknikföretag att väldigt många är imponerade och avundsjuka på hur Scania jobbar.
Mm.
Alltså de som jobbar med språk framförallt kanske. Men, för de tycker att vi har ett väldigt bra arbetssätt. Som kanske är svårt att bara snyta i näven. Liksom.
Ja.
Men det tar lång tid att jobba in.
Det tyder på en viss målmedvetenhet, måste man ju säga. Mm. Men det, de är ju så där i Södertälje, är det inte så? Målmedvetna.
Det är ju, det är 10 000 anställda i Södertälje. Och det, även om jag visste det så är det ju från att ha varit egenföretagare så är det väldigt stor skillnad. Det är ju väldigt stora processer, det är mycket möten och på ett sätt mycket byråkrati. Så att det är nästan som en statlig institution eller kommun eller sådär på det sättet. Men samtidigt tycker jag att det är väldigt mycket av det här runt omkring arbetet. Man jobbar med förbättring och det är inte bara för... Inte bara för att, utan det är också ett sätt som gör att man känner sig delaktig i det hela maskineriet. Liksom. Mm.
Ja, det är ett jätteviktigt jobb, tycker jag, de här beskrivningarna. Att de blir begripliga och tydliga och effektiva. Liksom. Man kan ju inte stå där och klura hur man ska få loss däcket när det spöregnar på en motorväg i Tyskland. Utan det ska ju gå fort. Liksom. Hur ser det ut framöver då? Tänker man på hur man kan utveckla det här arbetet på något sätt? Och nu tänker jag på språkarbetet.
Absolut. Det finns kanske en önskedröm om man tänker på, vi översätter till väldigt många språk. Mm. Och ju mer bilder man kan ha, desto billigare blir det ju. Och på ibland sett bättre också. Alltså vi har ju alltid bilder, men om man kan använda mer bilder. IKEA är ju... kan man ha en hel... verkstadshandbok för lastbil som ser ut med en IKEA-instruktion så skulle väl inte mycket bli rätt.
Lite språk kanske man ska ha i alla fall då.
Jag tror det och hoppas det. Men det är absolut så vill man ju minimera det som ska översättas. Och sen så är det ju mer så där visioner om att ha interaktiva verktyg, att man kan filma på lastbilen och få upp text direkt. Den här ska du skruva bort.
Aha.
Alltså att det är liksom mer sån här cyber framtidsvisioner finns ju i alla fall inom teknikinformation generellt. Liksom. Men det blir ju mer och mer uppkopplat och färre permar runt om i världen. Så att, det är klart att man spånar ju på sådana scenarion också.
Ja, just det. Tack snälla Henrik, det här var jättespännande.
Tack själv.
Tack ska du ha. Ja, men det var allt för den här gången då. Som vanligt så kan du läsa Henriks språkbrev om det här ämnet på språkkonsulterna.se. Där finns det massa kul att läsa och länkar till alla gamla poddar. Gå gärna in och lyssna. Så hörs vi snart igen. Tack och hej.